Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd. Idag reder vi ut gamla oförrätter.
Bröta på!
Alltså gud, jag ska ta en snus.
Gör så, snus upp dig.
Jag sparkar av mig skolan.
Ja, det är bra. Farsan hade en snickare som alltid behövde snusa upp sig innan han kunde snickra. Han stod still med slutna ögon för 10 minuter, så jag måste snusa upp mig.
Snusa upp sig, ja. Så sen, bra uttryck.
Ja, men det är så det funkar.
Hör du, Christian Wedel?
Ja, Ina Lundström, nu är vi igång igen här, och idag är det du som har begärt ett specialprogram för ett angeläget ärende.
Ja, nej men absolut. Jag var för inte så länge sedan i Fredrikshamn, hade det ganska trevligt, tittade på stan, funderade lite på vägen hem, såg mina medresenärer, mindes min ungdom och tänkte, fy fan vad vi har behandlat den här stan illa, vi göteborgare. Det här är en stad som hade haft alla möjligheter att leva ett 60, 70, 80 och 90-tal i liksom danskt godmod. Men istället har de varit tvungna att vara en sån avlastningsplats för svenskar med alkoholproblem i 60 år. Jag tänkte bara att, ja, alltså, vi har ju inte haft liksom särskilt mycket kolonier i alla fall, och vi har ju liksom inte gjort så mycket annat, men jag skulle nästan vilja ha en sanningskommission där vi går igenom de brott vi göteborgare har begått mot Fredrikshamn, främst i egenskap av att ha fullat runt där väldigt mycket. Och sen vill jag att vi formulerar en offentlig ursäkt till Fredrikshamns befolkare och danskarna i stort för detta vidriga beteende. Och så, ja, det är den känslan jag har här.
Alltså, det här är ju ingen liten fläskkotlett som du slänger ner här i stekpannan. Du kräver en sanningskommission, du kräver en ursäkt, icke blott till Fredrikshavn. Nu säger jag Fredrikshavn här, på danska, du säger Fredrikshamn på svenska. Vi kan ju faktiskt välja vilken variant som helst, båda är rätt. Men du vill icke blott be Danmark, utan även Fredrikshavn, och kanske mest Fredrikshavn, om ursäkt för att generationer av svenskar har druckit elefantöl, har kräkts i papperskorgar, har svimmat på krogar, har vräkt ur sig otidigheter och otillbörliga närmande mot stackars oskyldiga danskor.
Garanterat.
Bråkat med badmästare.
Ja.
Blivit ovän med hovmästare.
Ja. Tänk bara på 80-talet.
Spilt allt som man möjligen tänkbart kan spilla. Ja, jag förstår själva grundprincipen här.
Men alltså, tänk så här, tänk bara på 80-talet när solstollarna gick på tv, och det liksom stående skämtet i solstollarna var att någon beställde vinerbröd på danska. Tänk bara att jobba i ett konditori i Fredrikshamn på 80-talet och behöva ta emot liksom hundratals svenskar per dag som vill ha vinerbröd med choklad, samtidigt som de liksom frustskrattar och stänker elefantöl runt sig åt sin egen förträfflighet. Ja, hon ska ha en ursäkt, eller han. Alla ska de ha en ursäkt. Vad har danskarna någonsin gjort oss, Christian Wedel?
Ja, vad har danskarna gjort oss? Här finns ju möjligheter till en underbar historisk utvikning. Med början i stort sett för 1000 år sedan om vi nu skulle vilja. Nu tänker jag inte ta ett sådant långt kliv tillbaka. Och innan jag börjar att bara stillsamt skissera några av de saker som danskarna har gjort oss, icke blott svenskar i allmänhet utan även göteborgare, så tänkte jag att vi bara skulle titta lite grann på vad det är egentligen för fenomen vi betraktar. För det du kritiserar är ju den här Fredrikshamnsturismen med båtar som går i linjetrafik dit. Och då är ju detta, i princip så är det ju som massrörelse, ett barn i princip av 1960-talet. Det gick sådana här Sessanbåtar från 30-talet och framåt. Det fanns linjetrafik, du kunde ta ångbåten dit redan i slutet av 1800-talet. Så att trafik mellan Göteborg och Fredrikshavn har vi haft i bortåt 150 år. Men däremot har vi ju inte haft den här turistfylleritrafiken.
Nej, för jag tänker Sessanlinjen. Jag vill uttala det så här, Sessanlinjen. Jag vill ha ett sånt dyrt göteborgskt i Sessanlinjen. Det låter lite fint.
Du menar att Sessanlinjen var så förfinad att den var höjd över allt vulgärt fylleri. Ja, det tycker jag kanske möjligen är att ta i.
Men var det inte lite elegantare i alla
jo,
fall?
Jo, det var absolut elegantare. Men jag tror nog inte att vi ska göra Sessanlinjen den tjänsten att låtsas som om de har varit fullständigt befriade från de inslag som du kritiserar här.
Nej.
Men för yngre lyssnare så kan vi ju bara kort skissera här att på 60-talet så tog ju den här massturismen, skulle man kunna kalla det, till Danmark fart. Och jag har pratat här inför det här programmet med några gamla GP-medarbetare som jag av skonsamhet icke kommer att namnge här. Men de talade med tindrande ögon, och det här var manliga medarbetare, de talade med tindrande ögon om de här turerna till Fredrikshavn. Där det enligt, så som de uttryckte det, det fanns gott om studenter och hårfrisörskor. Och hårfrisörskor var någonting som de uppenbarligen var väldigt betuttade i.
Och då ska man veta att detta är långt innan män börjar gå till barberare för att få skäggolja insmort i ansiktet. Så att det måste varit något annat syfte.
Det kan vara så att de såg andra kvaliteter hos hårfrisörskorna än de professionella friseringskvaliteterna. Nåväl, vi tänker inte ge oss in här i det här spekulativa träsket, utan bara konstatera att det fanns många faktorer som drog många göteborgare över Kattegat till Fredrikshavn. Och det kunde vara alkohol, kärlek, spel och dobbel och en allmän känsla av att befinna sig i utlandet, skulle man kunna tänka sig.
Ja, inte de skötsammaste egenskaperna nödvändigtvis.
Kanske inte alltid nödvändigtvis det här. Den här massturismen till Fredrikshavn, den tog ju det stora klivet upp till något som kan betecknas som nästan industriell skala sommaren 1969. Jag hittade ett gammalt tidningsklipp här ur tidningen GT. Och där hade man en 25-årig stjärnreporter vid namn Viveka Lärn.
Viveka.
Ja, Viveka Lärn, hon skrev ett fantastiskt reportage om Sten A. Olssons nya skapelse, nämligen Stena Danica. Som alltså var en fullständig sensation. Den var 125 meter lång, 23 knops maxfart, plats för 1500 passagerare, butiker, diskotek, restauranger och bås för blöjbyten.
Låter allt som fartyget. Underbara nyheter för göteborgare, fruktansvärda nyheter för danskar.
Det skulle man kunna säga. Men bara för att få en känsla av vilken magnitud det var på det här spektaklet, den här sjösättningen som då äger rum den 30 juni 1969, då 5000 göteborgare kom till Skeppsbron för att se den största superstjärnan i Skandinavien. Och frågan är, om jag nu ställer frågan till dig här, Ina, vilken svensk skådespelare kan sommaren 1969 dra 5000 göteborgare till en sjösättning?
Svensk, om du får gissa. Skådespelare.
Det fanns inget större 1969. Vill du ha en ledtråd?
Ja, gärna.
Hon är 10 år gammal.
När hon gör det?
När hon gör det.
Är hon 10 år gammal?
Hon är 10 år gammal.
Men va? En svensk barnskådis? Ingen Nilsson.
Ingen Nilsson, ja det är bra. Titta här.
Det tog sin lilla tid.
Nu ska vi berätta för lyssnarna här att små blå moln stiger upp här i Ian Lundströms huvud efter denna enastående tankeprestation. Alldeles rätt. Inger Nilsson är där och Vivica Lärn, den 25-åriga stjärnreportern, skriver i det här reportaget om Stena Danica där hon har framhållit att de inte bara har diskotek och restauranger utan också bås för blöjbyten. Hon skriver: intet kan brinna på Stena Danica utom servetterna. Det tycker jag som reporter att det är en utsökt formulering.
Ja.
Men då har du klart för dig, eller då har vi i alla fall tecknat
absolut
en bild av,
det är stort,
av hur stor den här turismen,
ja men precis, och det man måste komma ihåg är att
varit
på den här tiden det fanns liksom inte, det gick inte att flyga en weekend till Barcelona för 200 spänn med Ryanair plus att lägga någon hundralapp på Airbnb, utan liksom möjligheterna att resa, alltså det var ju så mycket billigare att resa med bil jämfört med att resa med flyg på den här tiden, så det var ju verkligen vägen till Europa. Jag menar, herregud, bron finns ju inte ens mellan Köpenhamn och Malmö, så att det är ju färja som gäller, helt enkelt.
Om vi nu ändå skulle försöka gå tillbaka till själva huvudspåret här, denna sanningskommission, hur ser själva anklagelsakten ut? Vad är det som Göteborg och Sverige måste be om ursäkt för?
Ja, alltså det är våra låga alkoholskatter, eller förlåt, våra höga alkoholskatter tycker jag att vi ska be om ursäkt för. Jag tycker, att vara ett land som skaffar mycket högre alkoholskatt än ett grannland, det är lite som att vara två hus ute på landet, varav den ena skaffar portkod, men inte den andra. Två hyreshus. Alltså att man skyddar sig själv väldigt mycket. Men sen så blir det ju att man låter allt möjligt bös hända där borta. Alltså om vi hade haft, om våran öl hade kostat lika mycket och vi hade haft samma alkoholsystem som till exempel Danmark, då hade det inte varit några problem. Men när vi har haft ett väldigt reglerat system, medan danskarna är lite frejdigare och lösa i kanterna, då blir det ju precis som det alltid blir när svenskar åker till mindre restriktiva alkoholnationer. Totalt jävla kaos.
Men inte rätt en observation som gäller alla gränser där det finns skillnader vad gäller alkoholskatt och alkoholpris. Jag hörde någon gång, det var någon som påpekade att norrmän åker till Sverige och köper öl. Svenskar åker till Danmark och köper öl. Danskar åker till Tyskland och köper öl. Tyskar åker till Polen och köper öl. Polacker åker till Ukraina eller Vitryssland och köper öl. Och ukrainare åker till, om det nu var, kan det ha varit Moldavien möjligen, och köper öl. Och så, någonstans så tar den här ölkarusellen slut,
ja, jo,
kan jag föreställa mig. Men
det
här är ett mönster.
Men det finns två problem i det hela, just när det gäller svenska. Dels är det ju att vi har en så restriktiv alkoholpolitik och att ölen är så dyra. Så att naturligtvis så blir det ju också så att polacker beter sig säkert lite skräpigare i Ukraina än vad de gör hemma, och danskar i Tyskland etc., etc. Men sen får vi ju inte heller underskatta vikten av grisighet som uppnås när en svensk är på semester. Alltså, jag ska flyga från Landvetter imorgon bitti. Mitt flyg går 06.55. När jag kommer in på Landvetter imorgon 06.20, då kommer det vara fullt i barerna. Det räcker ju. Man behöver inte ens lämna svensk territorium. Just på Fredrikshamnslinjen så var jag med om det här för ett tag sedan. Jag och några kompisar skulle åka över till Fredrikshamn för att fira en examen. Vi går på båten, kastar oss omedelbart på utomhusbaren. Det är en vacker sommardag. Vi sitter på Masthuggskajen på däck, dricker varsin paraplydrink. Klockan är 08.47 eller någonting i den stilen. Båten blir stående. Det blir en försening. Vi sitter helt plötsligt i en och en halv timme innan klockan 9 på morgonen. Och då känner man ju plötsligt när båten inte rör sig att nej men, nu var det ju inte den här härliga semesterfyllan. Nu sitter vi bara på Masthuggstorget en lördag morgon innan klockan har slagit 9 och super. Blir man medveten om det på ett annat sätt? Så det är ju bra att de åker iväg snabbt, för då börjar man snabbt känna att här finns fullt bartillträde.
Men du menar att verkar av alkoholen känns lite malplacerad när man inte är i rörelse? Du ja, förlorar den här kontinentala prägeln.
Ja, man förlorar verkligen den kontinentala prägeln. Och det är ju samma sak på Landvetter kan jag känna. Om man tittar på sportbaren där eller någon av barerna när folk liksom sitter och hinkar i sig stora stark innan klockan har slagit 8 på morgonen. Man känner att vi svenskar, vi har ett enormt behov av att passa på när det gäller alkohol. Man är så van vid att det kan ta slut och försvinna. Systembolaget stänger, krogen slänger ut oss. Men så fort man kommer utomlands så finns den här känslan av att passa på. Och den funkar ju redan så fort man har närmat sig det, den farkost som ska ta en vidare, så att säga.
Men vi ska väl inte reducera detta till en fråga enbart om alkohol? För det handlar väl också om att en stad som blir allt för hårt präglad av turism också deformeras en smula, nämligen det normala livet får liksom inte möjlighet att pågå.
Nej.
Om allting kretsar kring den omgång besökare som släpps av var tredje timme.
Det blir ju väldigt tydligt om man åker till Fredrikshamn idag, och det var ju lite så mina skamkänslor uppstod. Nu åker det ju inte lika mycket göteborgare till Fredrikshamn längre. Vilken fin stad det har blivit. Vilken trevlig stad. Vad bra restauranger de har. Förra åren kommer jag ihåg att de hade framförallt en mexikansk källare där det stod en dansk man i sombrero och poncho och såg väldigt ledsen ut och serverade nachos till svenska turister som var för fulla för att stå upp eller bara inte brydde sig. Nu har de lika god mat som de har i övriga Danmark, det vill säga snäppet ovanför Sverige. De har riktiga så här vin- och ölbutiker med stora sortiment. Alltså när vi gick med i EU 1995 läste jag, då ökade ölhandeln i Fredrikshamn i butikerna med 130%. Så de är alltså tvungna att ta bort livsmedel som danskarna som bor i Fredrikshamn vill ha till förmån för öllådor som svenskarna vill åt. Och den här gatan, den stora gatan i Fredrikshamn, där är det en helt vanlig gata nu. Förr var den ju bara kantad av folk som sålde vikingahjälmar, snurror, tuter och de här evenemangsgodiskablarna som är så vanliga på evenemang. Just.
Evenemangsgodiskablar, men jag tycker nog ändå att det du berättar här mellan raderna, nämligen att Fredrikshamn har blivit en trevlig stad, att omsättningen i butiken har ökat, att den här paradgatan, eller vad vi nu ska kalla den centrala gatan i Fredrikshamn, verkar toppen numera. Är inte detta ett tecken på ett välstånd som har finansierats av den här göteborgska turismen? Eller vad tror du?
Ja...
Ja, men när du funderar på detta, när du funderar på ett svar på den här frågan, så tänkte jag faktiskt som ansvarig här för senila sektionen berätta lite grann om vad danskar har ställt till med.
Ja, vad har de gjort
svenskar?
Oss?
För det är ju nämligen så här att Göteborg är byggt för att reta danskar, kan man säga. Kattegat är inte stort nog för att rymma både göteborgare och danskar. Det fanns förr i tiden under ganska många hundra år faktiskt, alltså från medeltiden och fram till slutet, eller mitten av 1800-talet i alla fall, något som heter Öresundstullen. Och det var helt enkelt så att alla fartyg som passerade Öresund fick betala en fruktansvärd massa pengar till Danmark.
Ja.
Varje fartyg kanske inte betalade fruktansvärt mycket pengar, men det blev totalt enormt mycket pengar.
Ja.
Så att när man i Danmark byggde... Man byggde kyrkor, man byggde slott, man byggde broar. Allt det där som är lite skruvat och grönt och snett och vackert i Köpenhamn, som i regel är från 1600-talet, handlar om att man har plockat in kanske en halv miljon riksdaler om året via den här Öresundstullen. Så att det var helt enkelt så att man ville att fartygen skulle passera Öresund.
Mm.
Och man hade olika lite knepiga avtal med Sverige. Sverige skulle egentligen vara tullfritt, men det som inte var tullfritt var dels fartyg som kom från någon sån där Östersjöprovins, kanske då i nuvarande Baltikum eller Nordtyskland eller så, där Sverige bestämde.
Mm.
Men framförallt, och det här Göteborg kommer in i bilden, framförallt så var det så här att om utländska fartyg skulle frakta någonting genom Öresund, då gällde inte den svenska tullfriheten. Så att om det kom ett holländskt fartyg till Stockholm eller ett tyskt fartyg till Stockholm och skulle ta med sig någon fin svensk exportprodukt, det kunde vara timmer, det kunde vara björnpälsar, vargpälsar, kära, torkad fisk eller vad nu Sverige hade att erbjuda, då fick man betala jättemycket tull för detta. Alltså behöver man bygga en stad som rundar den här tullen.
Mm.
Man bygger Göteborg.
Bara för att hålla på och hetsa och peta.
Man bygger Göteborg, för då behöver man inte åka genom Öresund. Man behöver inte segla där.
Hur mycket jag än älskar Göteborg, så var väl det mest ganska taskigt av oss?
Ja, så skulle man ju kunna säga till vad man kan också säga. Att det är lite taskigt av danskarna att säga att ingen får passera här utan att vi ska betala pengar.
Ja,
det finns, det går nog att... Om vi ska skärskåda det här ur ett moraliskt perspektiv så har jag, lite svårt att veta vilket moraliskt raster jag ska lägga på fenomenet tull.
Nej.
Men det man kan konstatera är att danskarna blev vansinniga av Göteborg.
Ja.
Det fanns ju en föregångare till Göteborg som kallas för Karl IX:s Göteborg som byggdes på Hisingen. Det brände ju danskarna ner efter bara 4-5 år.
Ja, ja det var danskarna. Ja, det
var danskarna som var där och brände.
Ja.
Och man kan säga att allt i försvarsväg i Göteborg har varit inriktat på att försvara sig mot danskar. Det är inte så att man har gått omkring och varit orolig för ryssar eller engelsmän, utan det är Danmark som man ska försvara sig mot. Och det har varit nära ögat några gånger.
Mm. Men då är det ju på samma sätt som allt som är gammalt och fint i Köpenhamn beror på de här tullarna.
Mm.
Så är allting som är gammalt och fint i Göteborg på grund av att vi har velat försvara oss mot danskarna. Så då är det ju återigen tack Danmark. Den är mysig muren där vid Kungshöjd.
Men det var ju en intressant... det var ju ett intressant perspektiv här att vi ska då... tacka danskarna för att vi tvingades barrikadera oss.
Nej,
i 200
år. Nej, men om de ska, om det är en förmildrande omständighet att de har med turismen som vi har kommit med kunnat bygga en massa gott, då tänker jag att då borde det gå på ett ut i alla fall.
Det är alldeles riktigt, men skulle man då inte ändå kunna tänka sig att till exempel vid två tillfällen, både 1717 och 1719, så låg ju danskarna och bombarderade ju för fullt för att ta sig in till Göteborg och förstöra allt de kom över.
Ja, det var ju tråkigt förstås.
Ja, det var lite tråkigt gjort av danskarna.
Ja, det var trist.
De kom inte hela vägen därför att Nya Älvsborgs fästning låg ju då och höll emot kan man säga.
Mm.
Och de hade också lite kanoner på Hisingen och lyckades klara det här ganska bra. Men kan man inte kvitta det här bråket på 1700-talet mot de här lite fulla göteborgarna på 1970-talet?
Det vet jag inte. Jag tänker att man kanske kan kvitta att de tog tull mot... Nej, det blir inte heller rättvist. Nej, de fulla göteborgarna, nej. Den är svårkvittad. Jag kan kvitta några andra grejer. Jag kan kvitta... det dåliga restaurangutbudet till följd av massturism kan jag tänka mig att lägga in i kvittpotten.
Men är det också så här att ser du ingen fördel för Fredrikshavn överhuvudtaget med det här utbytet? Jag misstänker att Fredrikshavns kommunpolitiker har varit ganska angelägna om att den här trafiken ska pågå.
Jo, det är sant. Nu så tror jag nog att Fredrikshavn är ganska nöjda. Nu är det ju hyfsat skötsamt i alla fall, får man säga, på färgerna, tycker jag i alla fall, när jag har varit i Fredrikshavn. Och Fredrikshavn, det är ju inte den där, även svenskar förutan, den där sprudlande, levnadsglada danska staden, utan det är ju rätt dött där på kvällarna, får man ändå säga. Men frågan är om det är för att vi har skrämt bort folk eller inte. Men det är klart att det är bra för stans ekonomi att ha de här border shopsen och sånt som man hade väldigt länge. Men vet du vad, eller vänta lite, nu känner jag så här. Blir inte det väldigt mycket som sådana här all-inclusive-resor? Det gynnar ju inte den lokala ekonomin alls. Det hade de ju länge med Stena Line. Man åkte över, man lämnade inte ens bryggan. Man åkte över, man gick ner i en sån affär. Man var i Fredrikshamn sammanlagt en halvtimme. Precis tillräckligt länge för att kunna gå ut på paradgatan, urinera och skrika Wienerbröd! Och sen bara ta båten hem igen. Det var vad man fick då. Dåligt för landets ekonomi.
Ja.
inte helt övertygad.
Det här var ord och inga visor. Det måste man säga.
Ja.
Numera så har ju den här... själva framtoningen har ju förändrats. Du nämnde själv att du hade undersökt vilka kategorier det numera är som åker till Fredrikshavn, och då sa du att det var å ena sidan, vad sa du, lastbilschaufförer?
Ja, men precis. Idag lastbilschaufförer, för 25 år sedan festresenärer och för 50 år sedan handelsresande. Så stod det vad jag kunde hitta på Stena Lines hemsida, att de har skrivit det lite så. Men de jobbar ju väldigt mycket med att försöka få barnfamiljer och sånt åka. Men det jag tycker är lite intressant med Fredrikshamn nu är att det känns som att man, nu vet vi inte riktigt vad vi ska ha staden till. Det är sådär, visst, man har det här badhotellet. Har du varit där?
Jag var ju där bara för en månad sedan.
Ja, men
Jag tänkte att jag skulle avslutningsvis här om en liten stund rapportera om några observationer från, inte blott från badhotellet utan också från, från Fredrikshavn som helhet.
För att säga vad man vill om det där badhotellet, det är ju inte ett fantastiskt badhotell på något sätt, men det är onekligen danskt. Det är det jag tycker väldigt mycket om när man är där. Man kommer dit, det sitter folk i bassänger och äter pommes på ett sätt som aldrig hade gått för sig i Sverige. Danska pappor med halstatueringar dricker en Tuborg till tonerna av Bob Marley i det minst karibiska Karibien som någonsin har funnits. Så det är en väldigt sån lite mysig, lite dansk men också ganska konstig känsla som jag tror kanske inte kommer attrahera så många barnfamiljer, för det är ju i princip Lerums vattenpalats fast i Danmark.
Ja, och så går du ju få ett glas öl också.
Ja,
det är
väl
något som papporna ändå kanske...
Pappa kan tycka är gott. Ja.
Och mamman också för den delen möjligen uppskattar. Men det finns ju ett spår som vi överhuvudtaget inte har talat om här, och det är ju att båten går ju faktiskt i två riktningar. Den går ju dels till Fredrikshavn, men den går ju också till Göteborg. Är det inga danskar som kommer till Göteborg?
Är det det?
Men vilka åker tillbaka? Är det bara svenskarna?
Jag tror bara att det är svenskarna som åker fram och tillbaks.
Ja.
Ses så sällan danskar här?
Ja, det gör
eller,
man nog.
Eller så här i alla fall. Fredrikshamn är ju såklart en mycket mindre stad än vad Göteborg är. Mm. Så det är självklart så präglar svenskar Fredrikshamn mer än vad Fredrikshamnsbor.
Ja, det kan man väl tänka sig.
Sådär.
Fredrikshamn har ungefär 20 000 invånare drygt. Och Göteborg har ju drygt en halv miljon. Så Fredrikshamn är ju ungefär som Markaryd kan man säga.
Men i och för sig när jag sökte på incidenter på Fredrikshamnsfärjan, då kom det i och för sig fram ganska många danskar som hade åkt över med hasch till Göteborg och blivit gripna. Så det var ju kom ju ytterst få danskar till gagn.
Men räknas de då som handelsresande i din statistik här?
De räknas som handelsresande, precis.
Jag misstänker, och det gör jag baserat på det här besöket som jag gjorde i Fredrikshavn för ett par veckor sedan. Mm. Då jag visste ju att du skulle kräva den här sanningskommissionen. Så jag spanade efter tecken på någon typ av motoffensiv från Fredrikshavns håll.
Det är väldigt bra, för just nu så känner jag ju väldigt starkt att vi är många, de är få. Vi är taskiga.
Jag har ändå lite fynd med mig hem här. Det fanns till exempel en restaurang som hette Blackstone, alltså Svarta stenen. Jag funderade på om det här kunde vara någon typ av liten signal till Röda sten i Göteborg. Men jag var också osäker på vilken typ av signal det skulle vara i så fall. Men
det måste man inte alltid veta.
Det allra intressantaste är ändå det faktum att när man kliver av färjan, man kommer in i Fredrikshavn, man går rakt in i stan, så möts man av en skulptur i brons. Mm. Och denna skulptur, den gestaltar en gubbe som jag, möjligen så har han sydväst, det är jag inte säker på det, men jag tror att han har ett gevär i handen i alla fall. Och det här är ingen mindre än kommendören Peder Tordenskjöld.
Aldrig hört talas om.
Nej, men vi pratade om honom för en stund sedan. För det var nämligen han. Det var han som pangade på och var allmänt besvärlig både 1717 och 1719. Det var alltså han som var mannen som anföll Göteborg. Och då är det så här att han är en spännande dansk figur.
Mm.
Han var begåvad, fruktansvärt temperamentsfull. Han rörde på sig ständigt. Vid ett tillfälle så råkade han invadera fästningen i Marstrand. Det var hans finaste merit. Han hamnade också...
Vadå råkade invadera?
Jo, han...
Hur gör man det? Jag menar, jag kan råka göra grejer. Välta någonting. När jag har druckit några öl kan jag råka sjunga karaoke. Men det är väldigt sällan jag råkar invadera Marstrand.
I det här fallet så anses det vara så mycket list och fiffighet från hans sida i kombination med så mycket dumhet och ofiffighet från svenskarnas sida.
Mm.
Den berättelse som går om det här är helt enkelt att Tordenskjöld klär ut sig till fiskare. Han har med sig en knippa vittling och så går de ombord på ett svenskt fartyg och så smyglyssnar han då på de här svenska befälen och får lite bra upplysningar.
Mm.
Och sedan så på något vis så ställer de sig på ett berg och skriker in till svenskarna att det är meningslöst att göra motstånd. Och så skickar svenskarna nervöst ner en liten delegation och det är nu det fiffiga händer. Då står alltså den stackars, om det nu är den svenska kommandanten eller möjligen någon svensk officerare. Han är ner och snackar med danskarna och medan han pratar med dem så ser han till sin förfäran hur en enorm armé passerar förbi det här huset där de är. Det bara går tusentals danska soldater, fast egentligen så är det ju bara 100 danska soldater som går varv på varv runt huset.
Gud, vad dumt.
Och på det viset så lurar Tordenskjöld svenskarna. Så man kan säga att han råkar ta fästningen i Marstrand.
Nej, vad
deppigt. Sen försöker han på hemvägen ta Göteborg, då går det inte så bra. Men poängen är att det här är en fiffig gubbe. Mm. Han är engagerad på alla möjliga håll. Han är född i Trondheim. Han super och skaffar oäkta barn i Köpenhamn.
Ja.
Han jobbar i Västindien.
Oj.
Han dör i en duell i Bremen 1720. Och sedan tar det ungefär 25 år att reda ut alla hans trassliga affärer, alla hans egendomliga handlån och kontanter som är ute och svävar på olika ställen, alla oäkta barn, allting som är allmänt rörigt.
Hans vitlingar.
Ja, alltså allt man kan tänka sig. Men jag har inte lyckats hitta överhuvudtaget någon koppling till Fredrikshavn. Han har varit på alla ställen, men det finns ingen koppling till Fredrikshavn. Och jag kan inte föreställa mig något annat än att Fredrikshavn har valt att placera Tordenskjöld precis vid entrén till stan. Som en liten markering. Här ställer vi gubben som har bombarderat Göteborg 2 gånger, så ska ni få veta att ni lever.
Det är som alla ungdomar på Schillerska som har Che Guevara-tröjor. Man bara tar fram någon motståndssymbol och tänker... Ja,
det, så skulle man. Det var en lite halsbrytande jämförelse, men så skulle man kunna se det. Absolut. Fredrikshavn har dragit på sig Che Guevara-tröjan.
Ja. Och sagt, ni har varit dumma mot oss.
Vet du förresten vad Fidel Castro sa när han gick till frisören? Han sa, ta bara och ansa kanten lite grann på huvudet här, men låt Che Guevara.
Ja, Che Guevara.
Ja, men det var fin, va?
Nej, men alltså, vet du vad? Jag tyckte den var riktigt bra. Che Guevara, jag kommer komma ihåg den. Det är då man vet att det är en bra.
Den kan du rent av, du kan ju använda den.
Jag kan använda den hur många gånger som helst. Kommer absolut inte säga varifrån den kommer.
Nej.
Så att jag har kommit på den själv.
Absolut inte.
Okej, men Tordenskjöld.
Tordenskjöld.
Ja, Tordenskjöld,
ja.
Flög i skymningen. Tordenskjöld skulle inta Marstrand, eller han intog Marstrand. Han misslyckades med Göteborg.
Mm. 2 gånger.
Vad gjorde han på Marstrand sen då? Slog dank och sålde vittling.
Slog dank är ju en spännande formulering. Han slog Dankvart. Dankvart hette nämligen kommandanten på Marstrands fästning. Som hade lite otur. Den här stackars kommandanten, han som blev lurad, han gav upp. Och han åkte sen ner till sina överordnade vid Bohus fästning för att lämna rapport. Där blev de rasande och så spärrade de in honom. Och sen så skulle han halshuggas i Göteborg, men bödeln var full och högg lite snett. Så det gick inget vidare. För den här stackars
mellanchefen.
Den här stackars mellanchefen kan man säga, Dankvart. Utan Tordenskjöld, han kapade åt sig fästningarna. Sen var ju danskarna så klantiga vid förhandlingsbordet att de ju omedelbart då förhandlade bort fästningen i Marstrand igen. Så att de lämnade tillbaka den till Sverige.
Jaha.
Så den blev svensk nästan direkt.
Bara
igen.
Så.
Men jag tror, och det här är egentligen mitt ytterst argument här, det är att vi inte behöver någon sanningskommission, eftersom ju Fredrikshavnsborna subtilt men under kontrollerade och effektiva former har tagit hämnd genom att på olika vis introducera Tordenskjöld i liksom stadslandskapet. För det är inte det enda stället där han finns.
Men det är ju bara du som vet vem Tordenskjöld är, Christian.
Tordenskjöld, Ina Lundström. Nu tar vi det långsamt. Tordenskjöld. Och vi
varje
tänker också
dag.
Be producenten för det här programmet att leta reda på Tordenskjöldsmarschen. Varsågod och lägg in den nu, så kan vi lyssna på några härliga krigslystna rader. Jo, inte nog med att man möter honom på gatan när man kommer ut mitt i natten. och ser denna mäktiga skulptur. Utan det är också så här att det finns minst tre restauranger i Fredrikshamn som heter Tordenskjöld.
Oj, vad opraktiskt.
Mycket opraktiskt. Det är lite varianter av namnet Tordenskjöld, men de heter det på något sätt.
Mm.
Så jag föreställer mig att meningen är att du som svensk möjligen ska kunna dricka din Tuborg guld. Du ska möjligen kunna bada. Du kanske kan köpa den där halsduken. Du kanske kan äta den här danska gräddglassen som på något vis är tillåten att förtära bara för att man har åkt över Kattegat. Då man ju får äta glass tre gånger om dagen. Det finns ju en sådan fin regel. Men om du blir lite för stöddig och kanske lite för kolonial i din attityd, så kommer du någonstans alltid att på något sätt påminnas om Tordenskjöld. Och därför har Fredrikshavn redan från början helt enkelt tagit hem på göteborgarna.
Jag har aldrig lagt märke till den statyn, men jag tror jag har sett någon halvt medvetslös svensk stå och luta sig mot den när de kissar. Men vet du vad, jag är ändå glad att de har Tordenskjöld. Jag tycker det känns härligt, tror jag. Eller så känns det bara ännu mer förnedrande. Jag vet inte om det här liksom är en fri, alltså om det här är Lasse Dahlqvists hallå du gamle indian, eller om det är verklig stolthet här. Men ska man liksom tycka att det räcker för vad vi har gjort? Tordenskjöld. Tordenskjöld.
Jag tror danskarna säger Tordenskjöld. Jag vet vad.
Okej, jag kan tänka mig att stryka sanningskommissionen om de döper om ett av stenarfartygen till Tordenskjöld. Alltså vi får ju ha...
Se där! Vad ett nytt inspel.
Lite mer, tycker jag. Eller kanske att vi donerar en lite, fast det är också väldigt sådär uppifrån och ner och klapp på huvudet-aktigt. Eller så tänker vi bara så här att någon annan skit har de gjort när de är i Tyskland och köper öl.
Danskarna?
Ja.
För tyskarna har ju aldrig ställt till något er eller för någon annan. Så där kan vi ju definitivt bromsa. Nej, men kan man inte... Jag tycker ändå att det är att ta i att låta stackars Stena Line bära hundhuvudet här. Men om vi tänker oss som en kompromiss här, att du får din sanningskommission.
Mm. Ja, tack!
Du får din sanningskommission. Vi reder ut alla de där som har kräkts i papperskorgar.
Ja.
Alla de där som har hävdat att de har blivit luggade på 3 danska kronor på en krog och därför vägrar gå utan att få tala med hovmästaren först. Alla de som har missat båten, alla de som inte har blivit ombordsläppta på båten, det tycker jag det är möjligen någonting som man skulle kunna lasta Stena Line för. Ja. Jag har sett flera gånger hur resenärer som inte släpps ombord istället på något vis då bara
donerar vi dem
något dygn extra i Fredrikshavn. Men jag kan alltså tänka mig en sån här kommission. Men då vill jag, eftersom ju en kommission alltid får ett direktiv, alltid får ramar, då skulle jag vilja säga att den kronologiska ramen för de här direktiven inte ska börja med hovfrisörskorna och dansbåtarna.
Nej.
Och elefantölen 1963 på våren, utan att den helt enkelt ska börja 1717.
När Marstrand schabblas bort.
Ja, Marstrand schabblas bort 1719, men det var lite schabbel 1717 också, och framförallt så låg de ju och sköt på Göteborg.
Ja, just det.
Något så in i bomben.
Ja, okej.
Så kan vi enas om detta?
Sanningskommission, start år 1717, och vi har gjort några lyssnare uppmärksamma på att Tordenskjöld fanns. Ja, det känns som ett dagsverke, Christian.
Vi är nöjda.
Ja.
Då tar vi varsin dansk guldexport på detta och går vidare rakt in i dimman över Kattegat. Tack för det, Ina Lundström.
Tack. Gud.
Ja. Jag vill synge om en helt. Vitt berömt vid Sunderbält. Om min herre kicker boll. Om den tappra Tordenskjold. Så en gang på den svenske strand gik han med sin flok i land. Pludselig kom et rytterhold, som ville fange Tordenskjold. En dragon stak hånden frem, men han trak den aldrig hjem. Troede han kunne gøre ham kold.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.